Hallå, hallå, hallå! Vilken energi känner jag så här på måndag.
Ja, vilken lyckoboost. Efter en...
Eller inte alls.
Nej, det är lite gravelstämning på oss två idag.
Eller hur? Ja. Vi har en orsak och en anledning.
Ja, det brukar vi faktiskt ha. Vi brukar inte, ja, vara surdeppis där utan en orsak.
Precis. Mm. Ska du eller jag?
Vi klunsar.
Kör du.
Okej.
Ja, som är bäst på omskrivningar.
Precis. Nej, men vi har ju... ja, egentligen var vi ju faktiskt på gång redan förra året. Eller i våras.
Vi bestämde ju det att vi skulle göra det under det här året.
Ja, vi skulle göra det här tråkiga som vi snart ska berätta om. Och nu har vi bestämt att nu så ska vi verkställa den tråkiga nyheten.
Mm.
Usch, nu låter det som att någon ska dö, men det ska det ju nästan. Lille lördag ska gå i graven, i alla fall tillfälligt få ligga en liten kista och ruttna.
Här kommer en väldigt kul nyhet som vi vill dela med er. Många vill ju som sagt ha ännu mera crime, så inom kort kommer vi släppa en boostad version utav Lille Lördag Crime som vi döpt om till Partners in Crime. Vi är supertaggade på att lägga ännu mer tid på det här, vilket har blivit nästan vårt favoritämne. Och podden kommer att finnas på Podme. Och vi har en trevlig lineup utav fascinerande case med kittlande innehåll och våra personliga analyser som vi älskar att droppa. Så stay tuned, så meddelar vi när det första avsnittet är släppt. Vi hörs i ny kanal, Podme. Och sen så finns vi ju även här tillsammans med Nisse och Manne i våran helt nya podd som heter Kvartsamtalet som börjar på torsdag.
Och det kommer ju vara en relationspodd där män möter kvinnor, på gott och ont, mest gott hoppas vi. Och på ett rappt, humorfyllt och gränslöst och faktiskt lite utbildande sätt kommer ta upp det här hur vi ska leva våra liv och varför i en relation. Väldigt, väldigt spännande tycker jag. Jag har redan lärt mig jättemycket.
Verkligen. Och det är så kul att få insikt i det med manligt kvinnligt hela tiden också.
Ja, för att det blir ofta när man ska liksom tala eller prata eller disputera kring manligt och kvinnligt att det sitter kvinnor på ena kanten och det sitter män på andra. Och män är ju inte så himla talföra ofta när det gäller känslor. Jag har ju pratat med mina killkompisar och mina män och det är inte så här att man sitter och snackar tjejer på hela härmiddagarna direkt, utan det verkar ju mest vara golf och jobb och sånt där. Så att det är liksom, killarna har ju hamnat lite efter, så nu ska vi försöka, ja, hjälpa er män lite, att ni ska få lite utbildning kring det här med känslor. Vi behöver ju också det och inte bara sitta på kammaren och tro att vi vet bäst hela tiden. Så att, ja, håll ögonen öppna, och det kommer komma en akademisk kvart varje torsdag. Och sen i slutet av varje månad så får man liksom hela göttigheten i en lång, rafflande relationspodd av vad som helst kan hända.
Precis. Mm. Man ska väl kanske säga så här att vi tar ju liksom ett lite längre uppehälle nu med Lille Lördag. Det kan ju så kanske att vi kommer tillbaka, eller så gör den inte det. Hur som helst så utmynnar den i alla fall 2019 i Kvartsamtalet och Partners in Crime. Första crime-caset är dessutom Anna Nicole Smith. Mm. Spännande.
Ja, och det man ska säga lite om, vad ska man säga, Partners in Crime är att den är lite mer väl... Det man ska säga om Partners in Crime är att den är mer välregisserad, det är mer klipp, det är mer dramaturgiskt, dramatiskt. Så att, den kommer vi lägga ner mycket tid på. Det ska bli skitkul tycker jag.
Verkligen. Det känns ju lite som att så här, Lille Lördag har gått lite på tomgång senaste 2 månader. Och vi har väl båda känt att så här, det är dags att göra något nytt med podden. Och ja, så det här känns som en naturlig utveckling, även om det är tråkigt för våra trogna Lille Lördag fans där ute.
Ja,
det
är ju många.
Inte så få. Nej, precis. Men ni får vara med på vår resa och jag hoppas att ni supportar oss i vad vi åtar oss och vi kommer se till att göra något gött för er. Vi finns ju här hela tiden.
Ja, kommer snart dyka upp någon annanstans eller vara tillbaka på samma ställe. Det vet man aldrig. Man ska inte skämmas. Absolut. Om man kommer tillbaka snabbt.
Nej, men grejen är ju, man kan ju inte hålla på med tre poddar. Det blir ju liksom lite mycket. Nej. Så att det blir två till att börja med. Mm.
Så häng med oss där, för vi vill att ni ska vara med oss. Vi gillar er väldigt mycket. Vi är lite kära er. Mm. Okej, det blev ju lite svårt avstamp till något göttigt, härligt, upprymt. Har något kul som har hänt i helgen?
Något kul som har hänt i helgen? Jag har haft en så här extremt vit och lugn helg. Jag är ju liksom inne lite på någon så här form av hälsosväng i december. Jag bara tycker att jag har goffat till mig den här hösten. Och alla är väl olika och agerar olika runt det här. Men jag älskar ändå känslan att komma i mina jeans och att de sitter som de ska. Så att jag bara bestämde mig för att ta det lite lugnt med sötsakerna nu så länge jag kan. För sen kommer det ändå bli ganska mycket under julhelgen. Så ja, det har varit liksom både paddel och träning och sånt som jag faktiskt tycker är jävligt trevligt. Och ingen booze överhuvudtaget.
Så hade jag och stoppade in en Ferrari-bil.
Hur går det för dig och din PT-session?
Han är inte training? Nöjd. Han bara, ha, nu på sjukhuset. Ha, nu har någon vattkoppor. Han bara, nu är det sjätte veckan du vabbar nu eller? Jag börjar räkna efter. Det är liksom sjätte veckan som någon unge inte går till skola eller förskola. Men alltså, det är ju helt... Det är för fan en... doomed. Det är ju en förbannelse.
Hur känns det för dig som alltid varit liksom en working mother och liksom inte varit ens kanske varit hemma med barn, men nu är ju du det.
Ja, eller liksom vadå? Jag pratade med mitt ex om det där. Jag sitter förresten och poddar hans lägenhet nu. Väldigt roligt att säga, ja, där är den där gamla lampan och där är den där gamla säng. Det måste ju vara någonting som gäller. Jag tycker ändå att jag köper nya sängkläder ganska ofta. Jag tycker det är ganska viktigt att liksom, ja men du vet, fräscha upp det där och unna sig någon. Ja, men en gång liksom i halvår köper man väl ändå ett nytt bäddsätt. Gör man inte det? Eller?
Jo.
Ja, men du vet. Ish.
Ett år kanske.
Ja, här är liksom, jag bara, men gud, det där är ju bäddsätten från mina föräldrar.
Nej, men är inte det där den ständiga grejen med män? Att de inte förstår hur myset uppstår. De tror bara liksom att myset, det finns där. För de har aldrig behövt tagit liksom... Man aldrig behöver analysera myset. De tror liksom att det ingår 18 kuddar i en soffa i olika färger. De förstår inte att det är noga utvalt.
Det bara satt där när de kom hem en dag.
Det bara var där. Alltså en säng kommer liksom från IKEA med ett, liksom, ett fantastiskt trevligt bäddsätt. Mm. Det bara är så.
Men jag tror, jag tänker också, många av de männen som vi har dejtat och du varit gift med, så här, det är ju män som är uppvuxna med 40-talistmorsor och farsor. Mm. Och de mammorna, kanske inte min då, men jo, fast hon också, de har ju liksom trollat med knäna på något sätt. Det är så här, ja, men man tittar bort och sen tittar man tillbaka, då är det liksom någon god middag framdukad. Man tittar bort och tittar tillbaka och då är det nybäddat. De har liksom varit högeffektiva. Dels kanske för att de inte haft såna liksom superstora krav på arbetsmarknaden, allihopa, inte till en början i alla fall. Och dels för att det liksom skulle vara så, så de har på något sätt så här arbetat upp ett arbetsminne, att de är så här jävligt effektiva och snabba, för att det var det kvinnor skulle vara från, ja, fram till kanske för tre år sedan, ett år sedan. Så att det finns liksom ingen baktanke kring det här, utan de tror på allvar att kvinnor liksom trollar fram saker, eller att det kommer med, det ungefär som lite som med mat.
Mattias, det är världens bästa magiker.
Ja, men Mattias kan vara så här, men gud vad tråkigt det här såg ut. Man bara, ja, du har inte tänt ljusen, det finns inga grönsaker till, du har knappt dukat. Alltså så här, det sker bara, det är inte liksom ett trolleritrick alla Aladdin. I wish, för fan, I wish. Men liksom allt mys är så här jävligt hårt arbete bakom.
Ja, och jag pratade med en väninna för ett tag sedan som var så här, liksom hade bett sin man ansvara för en uppgift under julen, och det var väl att då alltså klä träden med såna här småljus, alltså bara rulla egentligen runt så här ljusslingor runt björkarna i trädgården, och det är ju inte superjobbigt. Nej. Under tiden hon då manglade, bakade, fixade, pyntade, bar ner allt julpynt från källaren etc. och så vidare, och han då var lirat sucka som svar. Där är den liksom hennes bägare över, kan man väl minst sagt säga.
Mm, men liksom, jag vet att det här är ett evigt, liksom, ett evigt samtalsämne, en evig källa till bitterhet, ilska, frustration och så här, patetism på något sätt. Man bara, men vad fan var det som gick fel? Då kan jag tänka lite så här, i alla fall när vissa män ska bädda sängen. Då tänker jag så här, om du ändå bara ska lägga på lite röret och lägga på några kuddar så det ser ut som att det varit liksom ett mindre vulkanutbrott i sängen, då är det nästan bättre att skita i. Då kan det ligga kvar på golvet, så kan man bara fluffa till kuddarna, eller de vanliga kuddarna. Men förstår du, det blir bara liksom det halvhjärtade sättet.
Ja, men exakt, det är just det där halvhjärtade, att så här, men det hänger också ihop med en annan grej, vilket är ett jättedilemma, tycker jag, i min nuvarande relation.
Vad?
Det är att de är nöjda.
Ja.
De är nöjda. De är så jävla nöjda med det liksom lilla, medelmåttiga. Alltså, de har inga krav egentligen på excesser. De älskar dem när de finns där. Men det är inte så att de någonsin förstår hur man tar sig dit själv. Att det krävs liksom en ansträngning.
Men du menar så här, om det trollades bort, om kuddarna trollades bort, om muffet kring matgruffet försvann, om liksom den lilla omtanken...
Då kanske de skulle reagera.
Och sen bara med jämnmod så här, ja, nu var det så här, okej, då är det så. Det är också jättebra.
De kanske skulle reagera, men sen skulle de anpassa sig. För de är i grunden nöjda.
Igår fick jag en utskällning för att säga, vad är det med dig och lampor? Denna besatthet av lampor, att det ska stå en liten lampa och det ska upp lampor. Jag sa så här, men att gå omkring lite som i en grotta, då kunde vi lika gärna liksom strunta till utveckling och teknik och allting. Det härliga är ju när man går in och det gnistrar och är ljust. Inte att man går in i en grotta, då kan man lika gärna, alltså, förstår lite vad jag menar? Att det, så här,
ja.
Men nej. Det liksom, då tycker han att det är något fel på mig, att jag vill ha så mycket lampor. Och så satte han upp en, så trillade den ner, och så blev han ännu mer förbannad.
Ja, men jag tror att, så här, jag tror att så här, det är inte bara liksom just i min relation. Jag tror att det är ett grundläggande problem män och kvinnor emellan. Att män är så jävla nöjda och bekväma. De har ingenting emot excessen, men... de gör inte heller någonting för att addera till den.
Men vadå, du och jag har pratat om det där, om unga tjejer. Jag pratade faktiskt med en annan kvinna om det där, som jobbar som inom psykiatrin. Och hon sa det att det är väldigt stor skillnad på tjejer idag. De är inte särskilt intresserade av liksom sex, eller de är inte intresserade av att bli så jävla fulla eller hålla på och liksom vara med på killarnas villkor. De är ganska präktiga, de unga tjejerna som jag pratar med. Det liksom har andra orsaker att de kommer hit än att de liksom har så här krökat ner sig eller börjat röka braj eller liksom ligger med var och varannan människa hit. Utan det är så här, nej, de är inte säkert intresserade. De vill liksom satsa på sig själva. Sen finns det en massa andra liksom tjejfällor. Men det tycker jag är så jävla befriande. Så jag kommer på mig själv hela tiden att jag vill inte säga så här, men det är så män är. Det är så det är. De är såna. Men ändra på det då. Eller? Eller är det är tydligen så jävla svårt. Det måste säga, jag tror så här, om till exempel Jure skulle vakna imorgon och det inte fanns något hemma, men att han låg på en madrass och det var tomt, ja, men då skulle han vara tvungen att ta, för han vill inte bo på en madrass.
Nej, men det är intressant, som i helgen då det här är kanske två situationer. Det här är en man som då kommer från ett singelskap från länge, där han bara behöver sett om sig själv. Han har också då från barndomshemmet då inte behövt ta ansvar för inhandling av matvaror etc. Och då när han är singel, då köper han det som han behöver, kanske för dagen, kanske för veckan. Alltså det är ganska liksom easy shopping. Och sen kommer han in i en familjesituation där det liksom ställs högre krav på hur ett dygn också kanske ser ut. Alltså att det finns tidsstolpar, eller liksom, nu går man upp, nu äter man frukost, nu går man till jobbet, sen kommer man hem, så lagar man mat, sen nattar man barn. Alltså, det finns ju, dagen fortlöper ju liksom i olika tidsetapper, kan man säga.
Hållpunkter,
Hållpunkter. Och då gick han till livsmedelsbutiken i fredags och kom hem en chipspåse gladare.
En chipspåse?
Ja, och då var jag så här, det finns ingen mjölk. Det finns ingen frukost, det finns inget, så att så här, resultatet är då att vi får åka och handla en gång till.
Mm, mm.
Istället för att man ställer den liksom ganska, vad ska jag säga, enkla frågan, är det någonting vi behöver köpa hem? Jajamän, skulle jag kunna säga. Min nya utmaning är också till mig själv och till honom, är ju att inte skriva listor längre när han handlar mat, utan att han själv ska få skriva listan utav vad vi diskuterar fram som fattas.
Men vadå, han kom hem med en chipspåse enkom?
Japp.
Jaha, okej, okay, nej, men nu måste jag bara kräkas lite i en liten ask. Men vad säger du då? Blir inte du tokig då?
Nej, men alltså jag har ju valt att inte bli den här mannens mamma.
Ja, så du bara säger, ja men gud vad gott, då käkar vi grillchips
till frukost. Nej, men då får väl han komma på det själv, tänker jag. Alltså det här är någonting som fattas. Hur ska vi göra resten av kvällen? Nu har ju jag fått mina chips, men det där med middag då? Vem är det som ansvarar för det? Ja, det kanske är jag.
Ja, men sänker han inte garden då? Men vadå, vi tar någonting som var hemma. Vi tar lite filmjölk och mackor. Den brukar jag kunna få ett svar. Liksom. Det är väl lugnt. Vadå, vi är inte så hungriga.
Nej, men då får kanske han inser. Jag har bara bestämt mig för att jag inte ska morsa honom. För då curlar jag honom. Och då hjälper jag inte honom. Då skärper jag honom.
Men har du...
så att han får väl sitta där med sina chips. Och sen när han blir hungrig så får han komma på helt enkelt att oj, man kanske ska äta middag också. Vi kanske är två i den här familjen som har ambitioner utav att äta något tillsammans. Så det var ju trevligt det där. Och man kan det, kanske liksom...
det var trevligt den där 363 000 gånger när någon annan fixade middagen.
Precis, vad var det som fattades den här gången? Vad var det som gick fel? Jo, det kanske var den där påsen med chips.
Ja.
Nej, men så att det kommer vara en kamp.
Mm.
Men jag har bara bestämt mig att så här, han själv får skriva upp vad han behöver handla och han själv får komma med de initiativen.
Men blir de här anklagelsegrejerna då?
Jag försöker bita mig i tungan. Jag kan slå i en vägg, jag kan vara förbannad, jag kan ringa en kompis. Men jag ska inte morsa honom.
Nej. Ja, men det handlar inte också om så här, att om man nu är uppväxt liksom, ja, men inom så här, familjens fyra ramar, då blir det också så här, då är man inte så mycket en liksom all over the place accessmänniska. Då är man så här, nej men man köper liksom ett par flaskor vin eller en flaska vin till helgen. Man köper så det går in i kylskåpet. Alltså så här, man går inte över den normales gräns. Det är liksom läskigt och det är liksom, det är någonting man inte är van vid. Det är att gå över vissa gränser, det är att vara liksom stor, svulstig och det är liksom, alltså förstår du att det, jag tror bara att det är liksom någonting som är lite läskigt för människor som är uppväxta med liksom vanliga referensramar. Man tar liksom en macka när man kommer hem, man får O'boy på lördagen. Det är inte alltid att livet ska vara som en liten jävla fest. Och det där tycker jag, liksom, jag vet inte, det har väl säkert liksom varit gjort att jag kanske hade en roligare uppväxt. Men det är ju väldigt svårt att ta till sig vardagens... liksom, vanligheter när liksom man är uppväxt med att varenda jävla dag, varenda onsdag ska vara som en lördag.
Såklart.
Ja? Och när pappa kom hem och varit bortres och det var så mycket presenter hela tiden och nu skulle det minsann grillas och lagas mat och var så uppe sent för nu var pappa hemma.
Men du vet också att så här, det där är så intressant för att just med presenter och godis, det är tydligen väldigt, väldigt mycket vanligare just i hem där det har funnits missbruk. För då blir ju det någon form av belöning. Dels för att då ge föräldern eller föräldrarna access för att dricka. Man köper sig fri.
Det och blir en liten fest. Man kan alltid hitta på att det är så, oj, nu var det en tulpan som växte upp i rabatten. Då måste vi ha blomsterfest och fira in våren. Det finns,
exakt.
Det finns allt.
Så kommer det en liten present till barnen. Så har barnen en litet kalas. Mm. Och så blir det en liten present till de vuxna. Så har de vuxna också lite kalas. Och så kan inte barnen heller anklaga de vuxna för att vara dåliga föräldrar. För att de har ju precis fått en present. Så att de har ju blivit liksom mutade på
en relation. Det är klart. Eller de som jag, unga människor som jag har träffat vars föräldrar så här, har bjudit dem på liksom... kröken ordentligt sen de var typ 13-14 år, för då har de ju någon att kröka med och det är ju väldigt svårt att liksom förstöra eller ifrågasätta festen när man själv sitter och dricker med på den. Det tycker jag är vidrigaste sättet. Ja,
precis.
Men å andra sidan så kan det vara en väldigt så här, det kan ju vara väldigt bra att ha någon som är liksom mycket, mycket mindre generös och mycket, mycket mer eftertänksam än man själv. För på något sätt så blir det ju 50-50. Men ja, det är väldigt svårt att tycka, för man är ju stark i sin övertygelse att pengar ska brännas och nu ska det köpas fina hus. Och nu, alltså, man ska alltid fläska på och det ska alltid vara lite mer. Och nu är det middag och oj, nu fyller jag år. Då bjuder jag in alla i liksom hela kvarteret. Alltså så här, det finns aldrig några begränsningar, och ibland så är det inte så jävla roligt att ha den där största festen eller största kalaset eller dricka mest vin. Alltså, man tror alltid att the more the merrier, men det är ju inte alltid så.
Men jag tänkte verkligen på det här med förebilder. Jag såg att Håkan Hellström hade fått väldigt mycket kritik. Han har ju släppt en ny skiva nu, eller en singel nu i december. Mm. Och själva, vad ska jag säga, lanseringsbilden på Instagram, det är en brinnande skiva som han står och tänder sin cigarett på. Ja. Och då har en ny generation Håkan-fans reagerat väldigt negativt att han röker på bilden.
Oj, jag bara...
som den rockstjärna han är. Och att det var verkligt, tyckte de. Det tyckte de kändes jättekonstigt att han skulle röka, och varför var det nödvändigt? Och det kan man ju ifrågasätta, och han är ändå en förebild. Och då undrar jag lite om det här, för jag får ofta så här mail om jag så här skrivit ut någonting, så är det någon som vet det här, eller det här funkar det här, om olika saker inom skönhetsindustrin. Och då är folk så här, hur kan du uppmana eller fråga folk om det här, du som är en förebild? Mm-hmm. Och då förstår man så här, jaha, jag är en förebild, shit, det kommer med ett ansvar. Mm-mm. Men vad är en förebild?
Ja, men alltså, en förebild tycker jag på något sätt är någon som går i bräschen för att folk ska vilja göra någonting bra. Förstår du lite mer här? För att folk ska vilja förändra sig, eller folk ska vilja liksom upprepa förebildens beteende eller livsverk på något sätt. Är inte det en förebild?
Men jag tror inte att det finns förebilder. Förstår du?
Men jag kommer ihåg jag
tror att så här, Martin Luther King, det är en förebild. Mm, mm. För att han så här, han har själv utnämnt sig till någon bättre vetande som vill förändras, som har en vision, som har en dröm och så vidare. Men om du har ett konto i sociala medier där du har relativt mycket följare, är det verkligen att vara en förebild per definition? Är inte det att vara en intressebild?
Nej, men det är lite som du säger, att vara en förebild är ju för att man själv också på något sätt har utnämnt sig till någon som ska föra talan eller hålla facklan lite högre än alla andra kring ett visst ämne. Förstår du lite jag menar? Till exempel...
Ja, men om jag hade brunnit för en sakfråga liksom, så hade jag ju såklart varit en förebild inom just det.
Ja, men kan inte liksom, måste man, alltså människan är ju väldigt komplex. Jag menar, jag kan ju vara en förebild till exempel genom att jag har gjort dokumentärer om anhörigskap. Då kan jag vara en förebild genom att jag så här, har försökt göra någonting av att sprida budskap och försöka att inte hamna i samma situation. Men sen är andra liksom, jag kan ju inte vara som till exempel i moderskapet, där liksom famlar jag mig fram som alla andra. Sen kan jag ju framstå som en kärleksfull mamma, men jag kan ju ändå inte säga så här, åh, jag är en pedagogisk förebild. Så att det är så här, vadå, människan har ju så många olika sidor som man kan på något sätt plocka fram. Man kan väl vara förebild eller något annat, men att bara liksom, jag tänker mig som Martin Luther King till exempel, eller Åsne Seierstad. Det är så här, det är människor som så här, går längst fram i ledet och så här uttar...
Magda Gad.
Ja, absolut. Då kan jag hålla med om att man kanske på något sätt att det tillför. Och det är klart att man har ett visst ansvar. Men jag kommer ihåg att det blev sånt jävla liv när Robin rökte på bild och hit och dit. Hon var så här, men jag tänker inte ta det. Jag röker på bild om jag vill. Jag är ingen förebild. Jag tänker inte liksom... Jag tar inte det oket. Så att jag vet inte, men samtidigt så har man ett ansvar. Alltså, jag tycker det handlar om de, liksom, de stora komponenterna, så här, rasism, jämlikhet, heter, men alla kan ju också trampa i klaveret. Det vet ju vi om några. Liksom.
Ja, jag tycker den är super, super svår.
Jo, men vadå? Känner du liksom, kan det vara lite så att du känner dig lite stolt när någon ser dig som en förebild? För det,
jag känner mig ganska så här, panisk, måste jag säga. Jag förstår liksom inte riktigt varför.
Nej, jag fattar.
Det är också en dubbelhet i mitt så kallade, jag vet inte vad jag ska kalla det ens för, kändiskap. Men att man är både liksom lite framför och lite bakom. Jag har nog aldrig liksom refererat mig till en person som är framför. Utan trivs väldigt mycket bättre lite bakom. Liksom. Jag kan få vara offentlig, men jag ska kanske inte ska, jag är inte liksom Pernilla Wahlgren och kommer aldrig bli.
Nej.
Du har ju liksom mer utav ett Pernilla Wahlgrenskt uttryck. Alltså du är ju en levande liksom
charad.
Dokusåpa.
Ja, jag fattar. Men liksom, men det här är ju lite funderingar som du har haft senaste tiden ju. Att du såhär, var jag på väg? Liksom, vad ska jag tillbaka till något? Eller ska jag till någonting?
Ja, men man har ju liksom kastats runt i så här olika sammanhang och liksom fått per definition en karriär gjord av slumpen.
Ja, jag fattar.
Det var inte alls hit jag var på väg.
Ja, jag fattar.
Och jag vet inte riktigt hur jag ska liksom vända den här finlandsfärjan om jag inte börjar så här avpolitera mig från diverse alltså grejer, förstår du?
Har det blivit en ofrivillig cirkus?
Ja, men lite så. Alltså det är inte så att jag mår dåligt utav det, men liksom det som skedde under det året när jag och Kalle separerade och man liksom fick vara, jag vet att jag är en person som klickas bra på Aftonbladet.
Mm.
Jag vet att jag är en person som säljer lösnummer i Svensk Damtidning. Jag vet inte om det är henne jag vill vara. Liksom.
Men det där är ju ganska svårt, för att om det finns ett behov av en sån människa som både man kan identifiera sig med för att den är någorlunda normal, men som också kan göra de där utstickargrejerna lite så här. Ja, men förstår du lite Anna Nicole Smith light, då blir man ju älskad av tabloiderna och då vill tabloiderna ha en precis som man var fast 100 gånger mer karikatyr, för det är då man blir populär. Och sen vill man gå tillbaka till liksom Träsk och Lisa, det är så här, då skriker ju pöben nej. Förstår du lite vad jag menar?
Absolut. Samtidigt så tycker jag liksom jag finner liksom inget intresse i att vara känd för att vara känd, och just nu är jag känd för att jag har fyllt 40 och har en ung pojkvän. Det är inte en merit.
Nej, men vad, då känner du så?
Ja, lite så. Ja. Och jag är liksom, jag är hellre liksom känd för att jag har
en gammal pojkvän
presterat något bra liksom. Det måste vara kopplat med en prestation, annars så kan jag inte finna själva kändiskapet speciellt attraherande.
Nej, men jag fattar.
Jag tycker att kändiskapets funktion är ju en direkt berömmelse på att man har gjort något bra. Men har man inte gjort något bra, då förstår jag inte heller varför man ska vara känd.
Nej, men jag fattar. Men du har ju...
Därför har jag liksom svårt att förstå mig på, även om jag accepterar det, så har jag svårt att förstå mig på en dokusåpakultur där man egentligen kanske blir känd för att inte göra någonting speciellt alls. Men det är ju så sociala medier funkar idag, och det är ju liksom snarare så här kanske en gammal alltså koppling till dokun. Alltså det är ju totalt prestationslöst. Det är ju precis som att ligga på soffan och bli tjock, förstår du? Det kräver ingenting mer än att du käkar kakor. Det är ingen utmaning, det är ingenting. Det är bara att genomföra.
Ja, men om man ligger på soffan och till exempel ligger och äter kakor, då brukar det ju oftast bero på att man kanske, ja, dels att man bara av lättja, att man säger, gud vad skönt, här ligger jag bara i kakor. Eller också att man kanske är lite deppig och vill käka kakor för att bli lite glad. Alltså det finns ju...
Men ska jag då skapa ett konto för att så här, manifestera att jag ligger på soffan och äter kakor och får göra det om jag vill? Ja, absolut, det kan jag väl göra, men varför då?
Nej, men jag menar så här, genom historien så har ju såna liknande liksom kulter, vad ska man säga, allt från häxkulturen eller på att säga. Nej, men att säga att fenomen har dykt upp från ingenstans och sen försvunnit.
Och, ja, precis. Men nu... och jag tror ju att det här är en tid som kommer försvinna.
Precis, men det...
Jag tror inte den här kommer gå till historieböckerna förutom för MeToo.
Nej, jag förstår vad du menar. Men samtidigt så är det så här att man skapar ju barn av sin tid. Och sen så kanske man inser så här, men gud, det var inte hit jag ville komma. Men å andra sidan så är det ju ganska enkelt och det är skönt liv. Man skapar liksom ett monster av någonting som framstod som någonting bra, men som inte var det i långa loppet för en. Och det är ju fan den värsta situationen man kan sitta i.
Ja, ja, men den är ju fruktansvärd. Men jag tycker liksom att... Ja, men som det funkar idag med den här, vad ska man kalla det för, åsiktsaktivismen, den här de här känslomanifesterna som hela tiden rör samhället fram och tillbaka åt olika håll. Det är ju så här, idag behöver du ju inte vara bra på någonting annat än att formulera en åsikt om det. Men att du skapar en fake news eller vad det nu är, det är ju mindre relevant. Och jag är lite rädd för den tiden vi hela tiden är i, där den som har bäst åsikt vinner, inte mest relevant åsikt. Och därför känner jag att jag är en så bidragande faktor till en dum kultur, och jag vill inte vara med och verka till
det. Men det handlar också om att så här, det är lite i såna här tider som uppstår när mycket liksom, men allt från terrorism till nepotism, och liksom alla tittar på sin egen lilla persona och sin egen lilla värld, och det är en ganska självisk värld. Då finns det ju ett omättligt behov av humor och av skrattet, och att man liksom ändå någonstans i det här mörkret ska ha jävligt roligt. Så att jag måste ändå hålla med om, eller jag kan inte hålla med om att det är så här, de som skriker högst. Jag tycker de som lyckas liksom vara mest underhållande, det är de som vinner liksom.
Men känner inte du, Ann, att precis som jag, att vi liksom lite tappade vår röst efter MeToo? Allt som vi så här historiskt bara liksom en månad innan kunde så här garva åt, det gick liksom inte riktigt att garva åt. Så att så här, och jag tycker inte riktigt att jag har hittat att min röst rättvist än.
Ja, men jag fattar vad du menar. Att vi var lite så här...
I alla fall inte den offentliga rösten. Sen kan jag skratta åt saker i privata sammanhang som kanske inte platsar i en offentlig salong, men den typen av humorpaketering, även om den var feministisk, den funkar liksom inte längre.
Ja, men lite det att, som vi fick då mycket beröm för, jag vet inte om man kan kalla det för det, men att vi var så här ganska otjejiga, att vi inte kliade varandra på ryggen, att vi inte höll med varandra, att vi kunde vara ganska hårda mot varandra, att det inte var så här sister by sister. Det har ju liksom det var ju det som vi slog igenom så. Förstår du vad jag menar? Så här,
och den rollen är ju daterad.
Nej, men det går ju inte längre. Och där har ju vi tappat vår röst lite grann. Och det är ju därför vi famlar lite just nu. För att vi vågar inte riktigt vara de vi var.
Nej.
Nej. Och då är det svårt. Och då får man hitta ett liksom nytt uttryckssätt och se vad det leder till. För att det är som du säger, man kan inte så här sitta och gagga och liksom hitta nya vinklar och bolla fram och tillbaka och smasha hit och dit när liksom allting anses vara kränkande. Det är liksom för fan helt omöjligt. Och liksom, jag är inte intresserad.
Nej, och grejen är så här, jag är den sista att så här, stå i vägen för framtiden. Om jag nu inte är en så kallad framtidsmänniska längre, då kommer inte jag liksom slåss för att försöka vara det.
Nej, jag fattar.
Kan man säga så?
Nej, men jag fattar.
Så jag tycker därför att så här, Lille Lördag har liksom inte riktigt någon plats 2019. Den måste gå i graven för att kanske återuppstå på ett helt nytt sätt. Men innan vi kommer på vad det är så får den vara död.
Det låter så sorgligt.
Ja, men det är ju
vi
så.
Har blivit tystade.
Vad sa du?
Vi har blivit tystade.
Nej, vi har nog tystat oss själva skulle jag säga.
Ja, men det finns ju en anledning. Alltså förstår jag menar. Vi har blivit brända på ett bokbål.
Ja.
En fatwa.
Ja, men alltså. Jag tycker liksom inte det är speciellt kul att veta att det finns x antal humorpoddar med män där ute som kan säga precis vad som helst och komma undan med vad som helst. Under tiden vi som tjej yppar liksom en promille av vad de säger och blir liksom brända på bål, då finner inte jag någon så här ro eller tillfredsställelse i att podda på det här sättet.
Men det är ändå intressant det där, tycker jag, med humorn. Just det där, det omättliga behovet som liksom alltid har funnits av att skratta. Att det är så här, det kanske i vissa tider har varit det enda som liksom hållit oss uppe. Men jag tänker att varje humorera, ungefär var tionde år, så byts ju på något sätt humorn ut av olika orsaker. Jag menar till exempel som Skillinggänget som kom med ironin. Ja, men liksom, då hade det varit så här, då hade det också varit kalla vindar som blåste, och sen så hade det liksom, ja, men sen hade muren fallit, och jag menar, lite som vi säger i vår show, att så här, det var en tuggummi-era där det inte fanns, men 90-talet var den sista liksom, vad ska man säga, lite krav,
den sista fria era.
Ja, så kan man faktiskt säga, där man kunde vara lite vad man ville utan att någon dömde den. Men jag tänker också som...
Nu försöker vi bara så här plagiera den liksom ur uttryck i form av mode och musik och utseende, men vi kan inte föra 90-talets liksom budskap eller låta som 90-talet, för det har förlorat sitt ljud, kan man säga så?
Ja, för idag liksom framstår lite 90-talet som en sån här, ja men en dum brud, förstår du vad jag menar? Som bara, okej, vad kul, en tuggummi-pop, liksom en tuggummi-låt. En låt, en refräng som sätter sig på hjärnan och inte försvinner, men som egentligen inte betyder så mycket. Det är liksom, ja, men den är verkligen till från, den gör en bara lite gladare. Nu vill inte jag nu vill inte jag att Lille Lördag ska jämföras med det. men det jag menar är att jag skulle vilja att det kunde finnas en liten kak eller tårtbit kvar av 90-talet. Att man så här, ibland får man trampa i klaveret, ibland får man säga grejer bara för att så här, det var en sån dag, utan att man ska bli bränd på bål för det. Det är det som jag tycker har blivit läskigt.
Det vet ju vi. Det vet ju vi att det inte går. Vi blir ju brända på bål, så att då finns inte heller, i alla fall i mitt fall, lusten att så här, utsättas för det. Och tappar jag min röst, ja, då vet jag inte riktigt vad jag ska säga.
Nej, jag fattar.
Så då kanske det är bättre att jag är tyst. Vi kommer ju kunna prata om massa roliga saker i Nisse och Manne-podden, men vi kommer ju inte kunna prata om saker som vi har gjort i Lille Lördag på samma sätt. Jo, det kanske vi kan göra i och med att det är två män där som kan då på något sätt vara täckmantel för att få tycka fel.
Mm, jag fattar. Eller man kan tillrättas, liksom visa varandra på något sätt. Eller det kan utvecklas tillsammans med andra röster. Det blir mer jämlikt på något sätt, liksom.
Ja, men precis.
Men jag tänker så här, hela ursprungsidén med podden var ju att sitta och köta mellan fyra ögon och de som ville lyssna, lyssnade. Nu har det ju blivit liksom en sån jävla miljardindustri, så att nu är det ju så med allting som blir populärt eller allting som det finns pengar i eller allting som har ett värde. Det märker man ju själv att liksom, ja men när det går bra för podden, då skulle alla tycka till, och då har man liksom, då är det på något sätt, vad ska man säga, ribba mycket högre, att man får trycka till för att man är populär. Men det vet väl alla liksom som har blivit, vad ska man säga, riksälskade, de som har blivit folkliga, allt från Carola till Zlatan, då får man, då får man tåla vad fan som helst, för då känner man stålar och då är man poppis, så då får man vara nöjd med det.
Men alltså när vi då skickade vårt så här indirekta uppsägningsmail till Acast, det var inte ens någon som kommenterade det, för så är det ju i det här samhället. Det är ingen som bryr sig. Alltså det är ju så, vi har ju ändå varit med dem i 4 år, det är ingen som bryr sig att vi slutar. För så lite betyder man om man liksom, ja, det var bara en podd utav väldigt många.
Ja, jag vet, och det är också så här, och sen så finns det alltid några som är liksom allra, allra störst, och det har ju blivit viktigare och viktigare. Nu finns det liksom ingen plats för de som är under de allra största, utan de liksom 5-6 poddarna som det brinner kring, det är de som man får ägna all tid åt. Så tycker jag det kan vara. Det blir ännu mer, jag menar, själva nålsögat blir ännu svårare att smita igenom på något sätt.
Ja, men det här är ju den absoluta kapitalismen, och det är ju det vi har konstaterat, att så här ser det ut i ett land som är styrt utav säljorganisationer, där liksom säljorganisationer vars då kunder som är näringslivet får sina absoluta intressen bekräftade hela tiden, och då finns det ju inte heller någon form utav vad ska man kalla det för, HR-avdelning eller liksom corporate-avdelning som så här tar hand om liksom olika talents etc. Utan så här, det finns en säljavdelning och så finns det talents, och i bästa fall så samverkar de. Och så är det inte så mycket mer däremellan.
Nej, men då kan man säga så här, då är ju podden liksom, eftersom den har blivit som business, så är det som allt annat. Om man ska vara riktigt bra och göra någonting, då måste man ha det som heltidsjobb liksom.
Ja.
Ah, Kristoffer Triumf, ah, de som håller på. Alltså så här, man måste röra sig i den världen hela tiden. Man kan inte bara så här, ha det lite kul och mysigt och vilja dela någonting med andra. Det är liksom, det är för futtigt.
Men jag tycker i alla fall det känns både sorgligt men också jättekul att göra något nytt. Jag ser väldigt mycket fram emot 2019. Jag tycker att 2018 faktiskt har varit ett riktigt jävla pissår, om jag ska vara ärlig.
Sa inte du det om 2017 också?
Nej, 17 var väldigt bra men väldigt högintensivt.
Ja, just det, det var det för fan.
Alltså, det var ju väldigt ojämnt i och med att det också så här var kopplat med en skilsmässa. Och, alltså emotionellt extremt påfrestande men affärsmässigt jättekul. 2018 har liksom bara varit så här mellanår. Men mycket liksom uppbyggnad inför 2019.
Mm, mm, mm. Ja,
vad känner du?
Nej, jag känner bara att det här var året där jag insåg att jag har 5 barn med olika behov, och att det har liksom golvat mig rätt rejält. Att det, liksom, det är någonting hela tiden.
Ja.
Och liksom, det finns...
Det är gulligt den där första veckan. Sen glömde man bort att det ingår 20 år till per unge. Det var liksom... Det var inte någon som sa det till dig, eller?
Nej, det var det inte. Men det var ju liksom att de hade inte riktigt kommit upp i den åldern när de nya två små kom. Så jag tänkte, men det här kan jag hantera. Fan, ja, det är lite hit och dit. Och det är någon som blir lite sjuk. Eller det är någon som ställer till det. Men det här kan jag liksom...
Små barn, små problem. Stora barn, stora problem.
Men det är verkligen så. Så det är så här, okej, okay, då får vi bli hemmafru då. Då får fröken Södlund bli hemmafru en stund. Och ja, jag vet inte, jag måste så här bena ut. Men jag längtar också så här, tillbaka till att spela in liksom någon ny tv-serie, skriva en bok. Lite tillbaka till min kärnverksamhet. Jag har ju liksom du, det har varit Hallabaloo nu ett par år. Det har varit podd och det har varit turné och det har varit ännu flera poddar. Och det har varit liksom... Men lite som vi sa förut, en liten hittepåvärld som man inte liksom riktigt... Man bara så här rullat med som en snöboll och bara... Ve, ve, ve. Och nu kanske snöbollen liksom har blivit en snögubbe.
Ja, och den enda som kan krossa snöbollen, det är ju en själv på något sätt. Så, alltså det är jätteläskigt att dra i den här handbromsen, men samtidigt så tror jag att det som kommer ut på andra sidan är svinbra.
Ja, men det,
för oss båda.
Ja, liksom. Men det, ja, men det har vi känt. Det liksom, nu måste vi göra det eftersom ingen av oss är liksom riktigt nöjda.
Ja, nej, men det är inget kul att liksom podda med hjälp av konstgjord andning, utan vi vill ju podda för att det är ju en fruktansvärt rolig produkt att jobba med, och vi älskar ju en engagerad publik, alltså på gott och ont, men liksom man vill inte podda och få spö varannan vecka liksom.
Nej, och man vill heller inte bli podden av Scandal Beauty bara för att ingen annan vågar. Den orkar inte heller bjucka på, för det tar för mycket.
Nej, liksom... nej, nej, och det var aldrig syftet.
Nej, och det tar för mycket av liksom det personliga kapitalet. Men så här, orkar inte vara då den här fembarnsmamman. Man orkar inte jobba med Anna om man hela tiden är så här ut i någon form av krig mot andra kvinnor. Det är kanske det som jag tycker är allra sorgligast. Liksom, att så här, det är inte liksom snubbarna vi krigar mot längre, utan det är våra så här medsystrar som vi trodde att vi stod tillsammans med liksom. Så det är lite märkligt.
Ja, men och det tycker jag ju i grunden är väldigt väldigt sorgligt att man så här inser att det där som folk kallar för systerskapet, det är väldigt godtyckligt på vad det är liksom.
Och väldigt så här, väldigt olika vindar som blåser från vecka till vecka, vad det är som är, liksom, man hinner liksom inte riktigt med vad som är galgen den där veckan. Vad blir man hängd för nu? Jaha, okej.
Ja, och sen så vet vi alla att det är några få personer som har talan inom just vem som ska hängas och inte hängas liksom. Och så här, ja, jag vet inte. Jag känner mig liksom tokig om jag bidrar till den här kulturen som håller på att skapas liksom. Mm. Det kommer mycket gott ur det, men det kommer också väldigt mycket ont.
Mm.
Men som sagt, jag tror väldigt mycket på att för att uppnå ett jämställt samhälle så måste vi ju ta med snubbarna, och det gör ju vi nu med hjälp av Manne och Nisse, och det kommer bli fruktansvärt kul. Första avsnittet är ju så sinnessjukt roligt. Alltså första månadens avsnitt ska vi säga, för det kommer ju faktiskt en akademisk kvart i veckan, och sen så släpps det ju liksom ett jättelångt avsnitt på slutet.
Nu kommer jag få massa skit för att jag röker på den där bilden, poddbilden. Ah, ja, fan. Spelar ingen roll vad man gör, va?
Men fan, vi är så otroligt glada att alla varit med, och vi kommer köra på liksom december ut, och självklart ska vi bjuda på många skratt och mycket, mycket liksom nostalgi. Kanske blir det en annan tår också.
Det tror jag, det tror jag. Vi får stålsätta oss.
Som sagt, snart finns ett nytt rykande färskt avsnitt utav våra nya crime-podd Partners in Crime på Podme. Stay tuned, så kommer mer info var ni hittar den och vad det handlar om. Första avsnittet avhandlar Anna Nicole Smith. Och på torsdag, det vill säga imorgon, är det premiär för Kvartsamtalet. Här i samma feed som Lille Lördag, så ni behöver inte göra någonting annat förutom att liksom leta upp oss här.
Så jävla härligt.
Så inga konstigheter.
Lyssna vidare, vi vill att ni ska vara med oss in i helvetet, eller vad säger. Nej, men...
in i framtiden. Ja. Tack för att ni finns. Vi är så glada att ni är med oss.
Puss.